Välkommen till Predikoverkstan. Det är en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Den här podden, den är till för dig som ska lägga ut söndagens evangelietexter eller för dig som ska lyssna på dem. Och jag vill också påminna om att vi har en annan podd, FFG-podden. Gå gärna in och lyssna på den också. Och är det så att man vill ge ett bidrag till den här podden, gör det på Swish. Numret är 123-100-8457. Och så märker man det med FFG-podcast. För övrig information om församlingsfakulteten och verksamheten här, besök vår hemsida ffg.se.
Tredje årgångens evangelium för 20:e söndagen efter trefaldighet hämtar vi i Matteus 13, 53-57. Av någon obegriplig anledning slutar läsningen en vers innan själva avsnittet slutar, och jag kommer att lägga till denna vers, vers 58, i den här genomgången. Texten inleds med den formel som avslutar Jesu fem tal i Matteus evangeliet. Kai egeneto hotte etellesen ho Jesus. Och det hände när Jesus avslutade, och så vidare. Förutom här, se också 7:28, 11:1, 19:1 och 26:1. I vers 54 noterar vi verben edidasken, ekplesestai legein. De är alla verb med presensstam. Först en imperfekt indikativ och sedan två presens infinitiv. Det här kan implicera pågående att Jesus höll på att undervisa. Men eftersom Jesus precis kommer tillbaka och reaktionen han möter är negativ, är det nog mer sannolikt att funktionen är ingressiv, det vill säga han började undervisa. Håste indikerar resultat och följs av en akkusativ, autos, plus infinitiv, ekplesestai och legein. Han började undervisa dem med resultatet att de blev överväldigade och sade. Det här verbet ekplesesai, det har negativa övertoner i Matteus. Det ser man om man jämför med 7:28, 19:25 och 22:33. Efter den här inledningen följer fem frågor i rad. Den sista av dem är identisk med den första, men i något förkortad form. De här två omsluter i sin tur tre frågor som handlar om Jesu familjeband. I den första frågan, pothen toto he sophia aute kai hai dynameis, underförstås ett demonstrativt pronomen också framför hai dynameis. Och vi kan översätta, varifrån denna vishet och dessa kraftgärningar åt denne. Notera för övrigt att Bibel 2000 hoppar över bestämningen i deras synagoga. En te synagoge auton. De tre frågorna som sen följer i vers 55-56 inleds alla med negationen ok. Det innebär att frågorna förväntar ett jakande svar. Notera också att tekton i sig både rymmer finsnickaren och husbyggaren. Vi vet inte om Josef föll på med det ena eller det andra. De fyra bröderna till Jesus, Jakobos, Kai Josef, Kai Simon, Kai Judas, de är alla mycket vanliga judiska namn vid den här tiden. Enligt de sammanställningar som gjorts baserat på litteraturen från den här tiden var Jakob det elfte vanligaste judiska namnet. Josef var näst vanligast, Simon var allra vanligast och Judas kom på fjärde plats. Namnet Jesus kommer för övrigt på sjätte plats. Av det här stället vet vi att Jesus hade minst sex syskon, fyra bröder och minst två systrar. Tidigare i 12:46-47 så har bröder omnämnts i pluralis. Adelfoi och Adelfai kan syfta på vidare släktrelationer än den närmsta familjen, till exempel kusin. Men inget i kontexten tyder på att kusiner avses. Kyrkofadern Hegesippos, verksam på 100-talet, han skiljer mellan Jesu bröder å ena sidan och Jesu kusiner å andra sidan. Så säger han att Jakob är Jesu bror medan en viss Simeon, son till Kleopas, är Jesu kusin. Hieronymus har varit den första som hävdat att bröder står för kusiner. Vers 57, frasen är skanda litsonto en auto, det tog avstånd av honom. Den möter fyra gånger i Matteus evangeliet. Jag listar dem här i pdf-en till den här podden. Det här uttrycket tycks bära med sig en konnotation av avfall, att komma under dom. Det är också här möjligt att imperfektformen som det är frågan om har ingressiv betydelse. De började ta avstånd ifrån honom eller ta anstöt av honom. Till sist frasen dia ten apistian auton på grund av deras otro. Vi finner den sist i vers 58. Dia uttrycker orsak, men den behöver inte förstås i meningen att Jesus inte kunde göra under i Nasaret. Han hade redan gjort sådana och folk hade börjat undra över vem han var. Meningen tog det vara att Jesus inte gör många under som svar på deras otro, på grund av deras otro. Som sagt, de här verserna följer direkt på Jesu liknelsetal som upptar största delen av kapitel 13. Noterbart är att Jesus precis innan liknelsetalet har blivit uppsökt av sin mor och sina bröder i 12:46-50. Och direkt efter talet går Jesus hem till Nasaret där en stor del av invånarna säkert utgjordes av släktingar. Och då kommer föräldrar och syskon på tal igen. Så otro från de närmaste omgärdar alltså liknelsetalet, och det illustrerar väl en av aspekterna i talet som ju kommer till uttryck i till exempel liknelsen om fyrahanda sädesåker. Jesus möter motstånd i Nasaret och mer motstånd följer sedan i nästa kapitel, kapitel 14, särskilt vers 1-13, som beskriver Herodes Antipas och hur han far fram våldsamt. Vi delar evangelieläsningen i tre delar. Först 13:53 och 54a. Där får vi en bakgrundsbeskrivning. Sedan 13:54b-57a. Nasaretsborna ställer frågor och tar avstånd. Och den tredje delen 13:57b och 58. Jesus svar i ord och handling. Matteus berättar att Jesus undervisar i synagogan. Men frågan från folket implicerar ju också att han gjort kraftgärningar, eller åtminstone att man känner till att han brukar göra sådana. Matteus säger ingenting om innehållet i predikan den här gången, men liknelserna i kapitel 13 kan ju mycket väl ha varit en del av undervisningen. Matteus han lägger här sitt fokus på vad folket i Nasaret säger. Han kunde mycket väl ha utlämnat de fem frågorna och sammanfattat det hela med att Nasaretsborna tog anstöt av Jesus. Så frågan är vilken funktion de här frågorna har. Ja, de ger läsarna själva ett tillfälle att reflektera över vem Jesus är. Några kapitel senare i 16 ska lärjungarna ställas inför frågan om Jesu identitet. Första och sista frågan handlar alltså om varifrån Jesus fått visheten och undergärningarna. Både Johannes döparen och Jesus hade framträtt, men folket hade ju inte varit nöjda med någon av dem, vilket framgår av 11:16-19. Lite senare kommer översteprästerna att vägra svara på frågan om Johannes döparens fullmakt, det läser de i 21:23 och framåt. Och strax efteråt kan de inte svara på frågan om hur Davids son kan vara Davids herre, 24:41 och framåt. Frågan som ställs av Nasaretsborna blir också en fråga till läsaren. Vem säger du att Jesus har denna vishet ifrån? En visdom som är större än Salomos enligt Jesus själv i 12:42. Den andra frågan, den blir ironisk. I Nasaret vet man med säkerhet att Jesus är snickarens son, men läsaren vet att Josef visste att Jesus inte var hans son. I kapitel 2 talar Matteus fyra gånger om barnet och dess mor. Det finns ingen annan far till Jesus än hans himmelske fader. Den tredje frågan har Nasarets borna lite bättre koll på. De kan namnet på hans mor och bröder. Och ändå på ett djupare plan har de fel igen. För enligt 12:46-50 är det lärjungarna som är Jesu familjemedlemmar. Den närmsta familjen tillhör ännu inte den skara som tror på honom. Samma sak med fjärde frågan. De känner hans systrar, men djupast sett är de kvinnor som följer Jesus hans systrar enligt 12:50. Folket i Nasaret, de undrar var han har sin visdom ifrån, men de får inget svar. Åtminstone inget svar som de kan acceptera. De kan inte ta emot honom som profet, än mindre som Guds son. Det de säger om Jesus, det avslöjar vad deras hjärta tror. Kan jämföra med Jesu undervisning i 12:33-37. Det är den otro som tar avstånd från Jesus som möter i Nasaret. Och denna otro, apistia, är något annat än den lilla tro som lärjungarna genomgående visar exempel på i evangeliet. Jesus svarar på deras frågor i ord och handling, i ord. Först med ett ordspråk som tycks vara en judisk variant på olika uttryck för att stora män blir förkastade av sina egna. Men det är mer än ett ordspråk. Temat profeter som blir förföljda är återkommande i Matteus. Först i 5:11-12 och sedan i 23:29-36. Jesus blir inte bara förkastad i hemstaden utan framförallt i huvudstaden Jerusalem. Platsen som dödar profeterna och stenar dem som Gud sände dit, enligt vad Jesus säger i 23:37. Förkastandet i Nasaret förebådar förkastandet av den enda sonen i Jerusalem. Många kunde nog ändå acceptera att Jesus var en profet. Det antyds i 16:13-15 och senare i 21:11-46. Men att han skulle vara Guds son, där gick gränsen. De närmsta i Nasaret kunde inte ens acceptera att en profet utgått ur deras krets. Och Jesus lämnade dem åt deras otro. Åtminstone för tillfället. Hans bröder kom till tro på honom efter uppståndelsen. Och att döma av fornkyrkliga notiser kom fler i släkten att bli stöttepelare i hans kyrka.